Dear brethren and sisters,
kära bröder och systrar, välkomna till vårt världsomspännande ledarutbildningsmöte. Jag heter äldste Dallin H. Oaks och jag blir ombedd att leda mötet. Vi välkomnar president Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i första presidentskapet, som presiderar under utsändningen och är vår sista talare. Andra som deltar är president Boyd K. Packer, äldsterna L. Tom Perry, Russell M. Nelson, M. Russell Ballard, D. Todd Christofferson och Neil L. Anderson i de 12 apostlarnas korum. Äldste Ronald R. Rasband i presidentskapet för de 70. Syster Elaine S. Dalton, unga kvinnors generalpresident. Och syster Rosemary M. Wixom, primärs generalpresident. Som inledning sjunger vi psalm nummer 174, Sätt din hand till Herrens verk, under ledning av syster Vanya Y. Watkins med broder W. Herbert Klopfer vid orgeln. Inledningsbönen uppsänds sedan av broder Ryan Gardner, som verkar i ett biskopsråd i Heber City stav i Utah.
Father in heaven, we are so grateful for the opportunity we have.
Fader i himlen, vi är så tacksamma för tillfället att samlas för att ta emot undervisning från profeter, siare och uppenbarare. Vi är tacksamma att leva i den här tiden när evangeliet återställs, så att vi som kyrkans medlemmar kan få gudomlig vägledning från dig. Vi är tacksamma för de som kommer att undervisa oss och ge oss råd idag, och ber att du må välsigna dem så att din ande må vara med dem, och att vi må ha samma ande när vi lyssnar, så att vårt hjärta och förstånd må vara öppet, så att vi tar emot din vilja och ditt sinne, så att vi kan gå framåt och utföra ditt verk med större inspiration och större kärlek till dem vi tjänar. Vi vill återigen uttrycka inför dig vår kärlek till vår frälsare Jesus Kristus för allt han har gjort för oss och för hans försoning. Vi ber dig att välsigna oss, att vi alltid ska minnas honom och hans exempel i vårt tjänande, så att vi måste sträva efter att tjäna som han tjänade. Vi tillägnar dig detta möte. Be återigen att vi må vara öppna för den inspiration som du vill ge oss, och vi gör det i Jesu Kristi namn. Amen.
This worldwide leadership training broadcast.
Det här världsomfattande ledarutbildningsmötet riktar sig till prästerums- och biorganisationsledare i stavar och församlingar samt i missionsdistrikt världen över. Vi kommer inrikta oss på två huvudämnen. Först kommer några att tala om vad vi försöker uppnå inom Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, och varför vi vill uppnå det. Sen kommer en paneldiskussion att tala om hur vi kan uppnå våra mål. Äldsterna L. Tom Perry och D. Todd Christofferson i de 12 apostlarnas korum kommer att tala till oss först. De kommer att samtala om hur Jesu Kristi återställda evangelium ger oss svaren på livets alla problem och svårigheter, samt om hur vi på ett bättre sätt kan låta dess principer och förbund välsigna vårt och andras liv. Äldste Russell M. Nelson och president Boyd K. Packer i de 12 apostlarnas korum kommer sedan att tala till oss om läran som ligger bakom det vi gör i kyrkan och i vårt enskilda liv, särskilt om äktenskap, barn, familj och vikten av prästerummets kraft i hemmet. Varsågod, äldste Perry och äldste Christofferson.
We're excited to address the subject.
Vi ser fram emot att tala om dagens ämne, hur man kan få svar på livets problem och svårigheter genom att tillämpa Jesu Kristi evangelium. Kyrkans presidenter har gett oss stort hopp i det förgångna om hur evangeliet ger oss svaren på de här svårigheterna och problemen. Jag har valt två uttalanden som jag vill dela med mig här idag. Det första kommer från president Spencer W. Kimball från aprilkonferensen 1980. Han sa: får jag påminna oss alla om att vi, om vi efterlever evangeliet och följer kyrkans ledares råd, kommer vi att välsignas så att vi undviker många av de problem som hemsöker världen. Herren vet vilka problem vi ställs inför. Om vi håller hans bud är vi berättigade till himlens visdom och välsignelser för att kunna lösa dem. Bröder och systrar, jag vet att evangeliet är sant. Det har svaren på alla frågor och problem som vi kan möta i livet. Nu något som president Ezra Taft Benson sa till missionärerna: jag vittnar för er om att vi har svaren på världens problem. Jag vet var vi är på väg. Vi är på väg, och Herren leder sitt verk genom en Guds profet och särskilda vittnen som bär vittnesbörd om vår Herren och vår Frälsares gudomlighet, som är den här världens Gud under Faderns ledning. Vi kan inte misslyckas i det här verket. Med en sån försäkran från Guds profeter är det tydligt att kursen vi ska ta för att tillämpa Jesu Kristi evangelium i våra liv är tydligt markerad. Äldste Kristoffersson och jag ska använda frågor och svar under vår presentation. Och vi kommer med hjälp av tre frågor att ta upp hur man kan tillämpa evangeliet genom tjänande, genom räddningsarbete och genom att ära. Jag kommer förstås att ställa frågorna och äldste Kristoffersson kommer förstås att svara på dem. Vi kommer bara att behandla frågorna i korthet och hoppas att ni går vidare med dem och söker ytterligare kunskap och insikt. Vi börjar med tjänande. Vi tillämpar evangeliet genom att tjäna vår nästa som frälsaren visade oss under sitt jordeliv. Men först måste vi förstå hur världen ser på oss och vilka vi är. Så den första frågan är mormoner kristna?
Ja. Du har redan nämnt att svaren på livets svårigheter och problem kommer från evangeliet och av att tillämpa evangeliet, vilket betyder att man måste följa Kristi lära, bud och exempel. Och jag tror att det är ur detta kristuslika beteende och tjänande som vi hämtar vårt bästa och mest övertygande argument om att vi är kristna. Jag vet att det finns de som anser att vi inte stämmer in på deras definition av kristen ortodoxi. Det kan vi inte göra någonting åt, men vårt exempel bör vara sånt att ingen kan bestrida att de sista dagars heliga älskar frälsaren. Ingen kan bestrida att de sista dagars heliga försöker efterlikna frälsaren. Det är något jag tycker att vi visar genom våra handlingar. Som frälsaren sa, ni ska känna igen dem på deras frukt. Jag tillhör förresten en underbar församling där detta verkligen stämmer in på medlemmarna. Ett kort exempel. Amy har 5 barn, är gravid och har varit mycket sjuk under graviditeten. Tiffany har förmodligen fler barn hemma just nu än någon annan i församlingen. Men Tiffany ser till att hon då och då hämtar Amys barn så att de kan leka hemma hos henne för att ge Amy tid för sig själv att vila och att återhämta sig. Det är ett enkelt exempel, men jag tror man multiplicerar det 100,000-tals gånger så beskriver det vad vi anser att vara kristen.
Ja, det får du högsta betyg för.
Tack.
Nästa fråga. När vi tjänar andra, hur påverkar det oss själva?
Ja, tjänandets fokus måste alltid riktas utåt. Vi tänker på vad vi kan göra för att hjälpa andra. Men vi kan inte förneka att det påverkar oss samtidigt. Jag tror att empati och medkänsla för med sig något som förändrar vårt perspektiv. Det ger oss ökat mod och styrka att ta hand om våra egna behov. Det förädlar oss, det helgar oss. Du minns säkert att president Marion J. Romney sa att tjänande inte är något vi gör för att komma in i himlen, utan tjänande är det sätt man lever på i himlen. Du vet att det är Guds sätt att leva på, det är vad vi kommer göra där. Kristus kom naturligtvis inte hit för att bli tjänad, utan som han sa, för att tjäna. Det påminner mig om, jag markerade det här tidigare idag, något som Amalek sa. I Almas 34 kapitel talar han om efter bön och allt annat som en del av vår gudstyrkan och hur vi lever vårt liv. Han sa, om ni när ni har gjort allt detta, avvisar det behövande och det nakna och inte besöker det sjuka och lidande och inte ger av era ägodelar, om ni har några, till dem som står i behov. Jag säger att om ni inte gör något av detta, se, då är det bön förgäves och till ingen nytta för er och ni hycklare som förnekar tron. Förresten anser jag att det bästa tjänandet vi ger bör ske i vårt eget hem. Det är där tjänandet måste ske oavbrutet och konsekvent.
Låt oss gå vidare till den tredje frågan i den här delen. Personer med annan tro kan dela våra värderingar. Kan vi utföra kristuslikt tjänande tillsammans med dem?
Ja, jag tror det faller sig helt naturligt. Vi måste inte tro på exakt samma lärosatser för att kunna samarbeta och tjäna tillsammans. Min erfarenhet är att jag blir bättre som person av sånt samröre. Jag har fått många tillfällen där jag bott inom och utom Förenta staterna att arbeta tillsammans med andra grupper. Personer med annan tro och ibland till och med utan tro antar jag, men personer som vill väl. Och som jag sa, jag är bättre som person tack vare det. Och kyrkans organisation lämpar sig väl för gruppkännande. Våra quorum och församlingar och alla organisationer främjar och förbereder oss för att verkligen för att gå i täten, men ibland även för att sluta upp bakom andra. Vi har fått stor erfarenhet av detta, som du vet, och då syftar jag inte bara på lokal nivå utan även internationellt runt om i världen. Vi har gått samman med katoliker, evangelister, muslimer och sekulära grupper och enskilda. Jag tror verkligen, som jag sa tidigare, att det är en naturlig produkt av vårt Kristuslika tjänande och av att följa Kristus genom att leva efter evangeliet.
Okej, låt oss nu gå till nästa del om räddningsarbetet. Vi tillämpar evangeliet genom att möta andras andliga och timliga behov. Och igen, som frälsaren förevisade. Första frågan, hur är räddningsarbetet en central punkt i vår tro?
Ja, vi talar om hur evangeliet kan ge oss svar på livets svårigheter, möta våra behov. Och jag anser att nyckeln till allt detta är Jesu Kristi återlösande kraft. Vi litar på hans nåd, att den kan övervinna synd och övervinna lidandet, till och med övervinna döden. Och en del av att tillämpa evangeliet i vårt liv anser jag är att delta i detta återlösningsarbete, hans återlösningsarbete tillsammans med honom, och det på ett individuellt plan som föräldrar, quorum och församlingar och stavar, vilken situation vi än befinner oss i. Vårt arbete är att återlösa människor, hjälpa honom att återlösa människor från andliga behov men också från timliga behov. Allt är en del av räddningsarbetet, så som det står i handboken, till exempel biskopens förrådhus. Biskopens förrådhus samlar välviljan, talangerna, tiden och resurserna som medlemmar har, vad det än är villiga att dela med sig av för att ge och hjälpa till med räddningsarbetet. Vi har talat om tjänande. Det är det yttersta uttrycket av tjänande. Och jag tror att det är på goda grunder som president Månsson uppmanar oss till detta. Så du vet, avslutar vi våra torsdagsmöten i templet med att rapportera vad vi gjort under den senaste veckan. Och det tycks alltid vara så att trots allt som president Månsson gör i sin kapacitet som kyrkans president, så tycks han alltid finna tid för personligt tjänande och räddningsarbete. Han besökte någon på ett vårdhem, han gav någon en välsignelse, han gick på en begravning, han ringde någon som han visste kände sig ensam. Allt detta tycker jag är ett bra exempel på vad det betyder att ha detta. Vårt engagemang i Herrens återlösande verk, centralt i vårt liv.
Så, vilken roll har prästerämmets quorum i det här räddningsarbetet?
Jag anser att quorumet har en central roll, en ledarskapsroll. Quorumpresidenterna har förstås nycklar och de har tillsammans med sina rådgivare makten att bygga broderskap i quorumet, att sträcka sig utåt och involvera alla quorummedlemmar och deras familjer oavsett om de är aktiva eller inte, stärka dem i evangeliets förbund och hjälpa dem att förstå hur evangeliet kan vara en del av deras liv och hjälpa dem att övervinna sina svårigheter. Jag vet inte, men personligen är räddningsarbete vad prästadömets ed och förbund innebär. Hur vi ärar prästadömet och förrättningarna som prästadömet utför ligger i centrum för det räddningsarbetet. Du har ofta undervisat om den roll quorumen och församlingsrådet har i räddningsarbetet. Vill du säga några ord om det idag?
Ja, jag älskar ledarna för äldstekorumen och högprästerna. De leder korumen och korumen behöver ledare. Allt för ofta så ignorerar vi dem i våra församlingar så att vi inte inser vilken stor ledarskapsroll de verkligen har. Och jag hoppas att vår förståelse ökar för vad de gör för att främja räddningsarbetet i vår himmelska faders rike. Och jag hoppas att de får en längre ämbetsperiod än vad de har nu för tiden.
Jag håller med. Jag vill också säga att quorumen verkligen gör är att ge människor verktygen som de behöver för att förstå evangeliet och tillämpa det för att övervinna livets svårigheter.
Okej, sista frågan i den här delen. Finns det likheter mellan räddningsarbetet som riktar sig mot de mindre aktiva medlemmarna och vår missionsverksamhet som riktar sig mot icke-medlemmarna?
Tack för att du tog upp dem tillsammans, för jag tror att det handlar om samma sak. Den första riktar sig mot dem som har haft evangeliet sitt liv tidigare och vi försöker föra dem tillbaka till frälsaren. Den andra strävar efter att föra dem till Kristus för första gången, men i slutändan rör det sig om samma arbete. Och jag vill också nämna att vi inte säger till andra: kom och börja om från början. Ibland kanske det är så, men ofta säger vi: behåll det du har, allt det goda byggt upp under årens gång och som är en del av ditt liv idag, så fyller vi på med resten. Vi ger dig återstoden av att frälsaren erbjuder oss genom sitt evangelium.
Okej, låt oss gå vidare till vår sista del. Hur vi kan ära förbunden som vi ingår med Gud. Din första fråga: vilken roll spelar templen och tempelförråden förbunden i att ge oss kraften att möta och övervinna livets svårigheter?
När det gäller att övervinna svårigheter vill jag säga att templet och templets förrättning är det yttersta sättet vi kan tillämpa Kristi evangelium på. Jag brukar säga att en av välsignelserna med templet och dess förrättningar är perspektivet det ger oss. När vi går till templet lägger vi ifrån oss alla bekymmer och problem och svårigheter utanför dörren. Och när vi kommer ut igen så finns de fortfarande kvar där. Vi måste plocka upp dem igen och de har inte förändrats. Men vi har förändrats. Vi har fått ökad andlig styrka, en större förmåga, ett klarare perspektiv på livet och vad allt innebär. Kanske känns det stora problemet inte så stora längre och vi kan ta hand om de mindre problemen som vi tyckte inte betydde något innan det växer och blir för stora för oss att hantera. Men jag tror också att det finns en gudomlig kraft som hör ihop med dessa förbund. Lärarna förbunden säger att gudaktighetens kraft är uppenbar i Melkisedeska prästadömets förordningar. Och jag tror att det särskilt gäller de vi möter i templet. Jag tror att det bland annat betyder att det finns ett himmels inflytande, en gudomlig kraft som kommer över oss när vi ingår dessa förbund och håller dem. Så det är en plats för förnyelse, det är en plats för uppenbarelse. Templet kan bara utföra det är till för om vi är förberett oss. Ibland är människor kritiska inför vår gudstyrkan i templet och hävdar att den är onödigt hemlig, men det är inte hemlighetsmakeri som styr tillgången till templet utan förberedelse. Vi behöver verkligen vara förberedda och andligt mogna innan vi ingår dessa förbund och för att sedan hålla dem. De är mycket heliga.
Okej. Vilken roll spelar förbunden i att uppnå sann omvändelse?
För mig är det lärjungeskapets stig. Kärnan av alla dessa förbund är lydnad, vilket leder till offer och helgelse. Men för att uttrycka det med ett ord så är det lydnad. Och det leder med tiden till en förändring från den naturliga människan till en helig människa. Och jag tror inte att det finns ett annat sätt, en annan väg vi kan ta för att det ska ske. Jag anser att det är mycket trosförbyggande att veta att Gud ingår personliga löften med oss, med individen, utan att blanda in andra. Vi ingår dessa förbund själva, en och en. Jag läste för flera år sedan en fransk tidningsartikel som handlade om vårt arbete för de döda. Och där stod det att mormonerna tar mikrofilmrullar och doppar dem i en hink med vatten, lyfter upp dem och så alla dessa personer döpts. Jag tänkte, tänk vad mycket tid vi skulle spara. Men nej, det är inte så det går till. Eftersom dessa förbund är personliga, eftersom Guds löften och våra löften till honom ges person till person på ett individuellt plan. Och det tycker jag är trostärkande. Du har fått hans löfte, du vet att han inte kan ljuga, du vet att han kommer infria sitt löfte. Och det anser jag hjälper oss att ta hand om dagens bekymmer. Oavsett vad som sker just nu så vet vi vad som väntar på oss i slutändan.
Okej, din sista fråga nu. Vad innebär det att öva på att ära våra förbund?
Jag minns att en av bröderna sa en gång: vi går till templet för att ingå förbund, vi går hem för att hålla förbunden. Så praktiskt sett betyder det att vi håller förbunden främst genom det som sker hemma i äktenskapet och familjen. Men vi har samtal om hur vi kan tillämpa evangeliet genom att visa lydnad i räddningsarbetet och tjänandet. Allt detta är vad som menas med att hålla förbunden. Och jag vill särskilt nämna den fortgående omvändelsen som möjliggörs av sakramentet. Om vi förbereder oss varje vecka genom att göra det vi behöver göra för att förbättra oss eller omvända oss från eller bekänna och ta hand om under veckan innan söndagen och sedan gå till sakramentsmötet, ta del av sinnebilderna för Herrens försoning, välsignade genom prästadömets kraft, så tror jag att vi inte bara förnyar förbunden utan återigen får den utlovade syndernas förlåtelse och den heliga anden som vår vägledare i livet. Det är så man håller förbund.
Vill du bära ditt vittnesbörd om det vi har talat om?
Ja, tack. Evangeliet har verkligen alla svaren. Det är det vi har talat om tjänande, om förrättningar, om att hålla förbund. Och med tiden förändrar det oss. Vi får allt större förmåga att hantera problem. Det hjälper oss verkligen att förhindra och undvika, som i citatet du gav från president Kimball, undvika många av livets problem och svårigheter och hämta gudomlig hjälp. Och det anser jag är nyckeln till den heliga andens gåva. Vi har fått den välsignelsen, andens ständiga vägledning och hjälp och tröst och gåva för att bistå oss genom livet vad som än händer. Han kan lära oss att tillämpa evangeliet. Han är vår vägledare och vår tröst. Och jag vittnar om att den heliga anden och hans kraft är verklig. Att Herren Jesus Kristus och hans återröstande kraft är verklig. Och att Gud vår himmelske fader som älskar oss och har förberett en väg för oss i evangeliet verkligen är vår kärleksfulla fader och han lever. Och jag vittnar om allt detta i Jesu Kristi namn. Amen.
Jag vill instämma med Elster Kristoffersson och bära mitt vittnesbörd. Evangeliet har återställts. Det här är Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Han är dess överhuvud. Han leder oss i det verk som vi har ansvarsuppgifter i. Det här är tidernas fullbordan. Han har gett oss vägen, sanningen och livet, så att vi kan följa det. Jag vittnar högtidligt om att han leder oss och ger oss svaren på livets alla problem och svårigheter. I Jesu Kristi namn. Amen.
Dear brothers and sisters, we thank you for your faith and
devotion. Kära bröder och systrar, Vi tackar för er tro och hängivenhet i Herrens arbete. Vi är så tacksamma för var och en av er. I kyrkan betonar vi vikten av äktenskap, barn och familj, eftersom vi känner till läran. Och vi som kyrkans ledare vet att motståndaren ständigt riktar sina attacker mot familjen. Under de senaste 50 åren har födelsetalen sjunkit i nästan varje nation världen över. Äktenskap skjuts upp till senare och familjerna blir allt mindre, även inom kyrkan. Vår uppgift att försvara familjen är inte lätt. Världens trender bryter ner familjens betydelse. Tyvärr vanhelgar många fortplantningens heliga förmåga. Och äktenskapets gudomligt upprättade intimitet skamfilas av pornografi som är beroendeframkallande, ödeläggande och fördärvlig. Vi uppfostrar faktiskt våra barn i en fientlig miljö. Våra medlemmars hem måste vara vår tros primära fristad där alla familjemedlemmar kan söka skydd från världens synder. Vår mästare behöver att vi lever efter hans sanningar. Undervisa våra medlemmar om att äktenskapet är instiftat av Gud, grundar sig på läran och är av evig betydelse. Herren lärde: från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru. Och de två skall vara ett kött. Tre gånger i helig skrift ges varningen att hela jorden ska ödeläggas vid Herrens återkomst om vissa villkor inte har uppfyllts. Varje gång har varningen att göra med den mänskliga familjens tillstånd utan templets beseglande förrättningar. Utan dessa upphöjelsens förrättningar kan skapelsens syfte inte uppnås. Guds verk och härlighet att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan utgör grunden som vi som kyrkans ledare står på. År 1995 utfärdade första presidentskapet och de 12 apostlarnas forum vårt historiska uttalande: familjen, ett tillkännagivande för världen. Dessutom har 2 tidigare ledarutbildningsmöten handlat om familjen. Februari 06, stöd familjen, och februari 2008, bygg upp en rättfärdig avkomma. Förra året gav vi ut handbok 2, kyrkans förvaltning. Som ni vet, undervisar första kapitlet i handboken om familjens heliga natur. Använd dessa utomordentliga resurser när ni undervisar, rådgör med våra medlemmar. Undervisa dem om att en familj börjar med kärleken en man känner till sin hustru och den en hustru har till sin man. Äktenskapet för 2 mycket olika, ofullkomliga personer samman. Det bästa sättet för en man och en hustru att hantera sina ofullkomligheter är med tålamod och humor. Var och en ska säga: förlåt, jag ber om ursäkt. Och båda bör vara fridsstiftare. Vars och ens ofullkomlighet är ett tillfälle till förändring, till omvändelse. Omvändelse, oavsett ålder, föder nödvändig utveckling, leder till mäktig förändring i hjärtat som leder till kärlek till Gud och till nästan, särskilt till nästan som man är gift med. Omvändelse omfattar förlåtelse. Förlåtelse är ett bud. Herren sa: jag förlåter den jag vill förlåta, men av er krävs att ni förlåter alla människor. När omvändelsen är fullständig, förlåter ni er själva också. Meningsskiljaktigheter uppstår mellan man och hustru, men målet i äktenskapet är aldrig att vinna argumentet, utan att bygga ett evigt kärleksförhållande. Äktenskapet helgas av familjebön morgon och kväll och dagliga skriftstudier. Äktenskapet stabiliseras av att man noga planerar ekonomin, undviker skulder och lever inom en budget där man villigt lyder Herrens tionde lag. Äktenskapet ges vitalitet av att man tillbringar kvalitetstid tillsammans. Äktenskapet skyddas av en ovillkorlig förpliktelse att göra det framgångsrikt. Påminn varje gift prästerensbärare om att hans högsta plikt är att ta hand om sin hustru. Tack vare henne berättigas han till de största välsignelserna. Och när barnen lämnar boet står mannen och hustrun inför något som kan vara en underbar och spännande ny fas i deras liv tillsammans. Undervisa dem om att barnuppfostran är ett gemensamt företag. Fadern utövar sitt ledarskap med ljus, kärlek, aldrig med någon grad av orättfärdighet. Modern skänker intuition, inspiration och den vård som ligger i hennes medfödda natur. Tillsammans lyder de Herrens bud att undervisa barnen om evangeliet. Jesus vill att barnen ska komma till honom, ty himmelriket tillhör sådana. Den undervisningen är föräldrarnas ansvar med kyrkans hjälp. Nyttiga instruktioner om förhållandet mellan familjens och kyrkans roller finns i handbok 2, del 1.4. Bröder och systrar, jag är mycket tacksam för Jesu Kristi återställda evangelium. Det skänker oss ljuset som vägleder oss genom denna värld som förmörkas av omoral, ondska och otrohet. Det lär oss älska alla Guds barn, varav en del kämpar med könsfrågor, andra förhållanden som vi kanske inte helt förstår. Vi behöver hjälpa, uppmuntra dem och deras familjemedlemmar, naturligtvis utan att överse med syndigt beteende. Jesus kände sin evige faders vilja som förkunnade: detta är mitt verk och min härlighet, att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan. Jesu Kristi försoning gör det möjligt för honom att uppnå båda dessa mål. Tack vare försoningen blev odödligheten ett faktum för alla som lever på jorden. Tack vare försoningen blev evigt liv, liv med vår himmelske fader, möjligt för alla behöriga. För att bli behörig måste vi utveckla tro, omvända oss, döpas, ta emot den heliga anden och hålla ut in till änden. Änden innefattar bland annat templets begåvning, dess beseglande förrättningar. Herren undervisade sin profet om det här. I den celestiala härligheten finns det tre himlar eller grader, och för att uppnå den högsta måste en människa ingå i denna prästadömets orden, det vill säga det nya och eviga äktenskapsförbundet. Och om hon inte gör det kan hon inte uppnå den. Guds lyxalighetsplan är fullkomlig. När vi undervisar om den i vårt hem, våra kvorum, råd och klasser, välsignar vi alla med kärlek, hopp, frid och glädje här och härefter. Det förkunnar jag, och jag uttrycker min kärlek till och uppskattning till er. Nu får vi förmånen att undervisas av president Boyd K. Packer, president för de 12 apostlarnas kvorum. Vi kommer att välsignas genom hans undervisning. Gud lever. Jesus är Kristus. Detta är hans kyrka, ledd idag av president Thomas S. Monson. Det vittnar jag om i Jesu Kristi namn. Amen.
It's good to be here and to have you here to participate in.
Det är gott att vara här och få delta tillsammans med er i detta budskap som sänds över hela världen. Jag har bett innerligt om att andens kraft må vara med mig. När läraren och förbunden sammanställdes var det profeten Joseph Smith som fortfarande var i 20-årsåldern och samlade uppenbarelserna. En uppenbarelse gav som inledning, den är idag lärande förbunden, första kapitlet, trots att den gavs mycket senare än de flesta andra uppenbarelserna i boken. Där finns det ett uttryck i den uppenbarelsen som förändrade kyrkans arbete. Och om det så önskar, förändrade arbetet för alla kristna kyrkor för alltid. Det enkla uttrycket att var och en ska kunna tala i Herren Guds, ja, i världens frälsares namn. Tänk att det upprättade en kyrka där prästadömet myndighet skulle ges till varje värdig vuxen man. Det kan tyckas mycket vårdslöst och farligt, men det var det som skedde. Så när vi idag ser ut över världen och ser er kyrkans medlemmar, så oroar vi oss aldrig för kyrkans framgång. För vi vet att genom omvändelse och dop samlas bröder allt eftersom. Bröder som kan få ta emot prästadömets fullhet. Varje äldste har lika stor del av prästadömet som kyrkans president eller som mig som apostel. Vi har bara olika ämbeten, men prästadömet delegeras eller delas inte ut i små bitar då och då. Man får allt på en gång. Under nationens förrättning förlänas prästadömet först och sedan ämbetet. Så när en ung man, en 18-årig ung man som vill gå på mission, tar emot prästadömets förrättning, säger man först: vi förlänar dig melkesediska prästadömet, och sedan ordinerar vi dig till äldstens ämbete under det prästadömet. Det prästadömet har fått några andra namn. Det är prästadömet som enligt Guds heligaste orden, eller det heliga prästadömet enligt Guds sons orden. Det är den allomfattande kraften på jorden. Det är kraften genom vilken jorden skapades och allt annat i den ofantliga rymden som är en del av vårt liv. Vi vet att varje far kan eller bör inneha ett ämbete i prästadömen. Med andra ord att han kan bära prästadömen och presidera över sin familj i rättfärdighet. Ibland sägs det att vi betrycker systrarna eftersom de inte får bära prästadömen och därför inte kan ha samma ämbeten som bröderna. Men det är allmän kunskap att vår upphöjelse beror på systern som står vid vår sida. Vår hustru, modern till våra barn. Ingen prästadömsbärare skulle på något sätt förminska eller dämpa sin hustrus värde eller auktoritet. När jag hör kommentarer om att systrarna är mindre värda än bröderna, önskar jag att de som säger det kunde se in i hjärtat hos varje värdig prästadömsbärare och förstå hans känslor för sin hustru, sina barns mor. Den vördnad, inte riktigt dyrkan, men ändå en slags dyrkan, en respekt för den livskamrat som gör det möjligt för honom att slutligen nå upphöjelse.
he can be exalted ultimately. The church is very practical.
Kyrkan har en mycket praktisk organisation. Vi begränsas inte av att ha en prelat eller präst eller pastor som fått myndigheten att råda över församlingen. Utan som det enkla uttrycket i läran och förbunden säger, var och en ska kunna tala i Herren Guds, ja, i världens frälsares namn. Vi har noga fastställt värdighetsnormer så att när en man förbereder sig för prästadömet så måste han ge upp många saker som andra män åtnjuter i livet. Och allt detta skyddar honom och hans familj. Visdomsordet gavs under en tid när man inte kände till de skadliga ämnena i te, kaffe, alkohol och tobak. Men ändå valde dåtidens bröder att följa det som profeten sa och lydigt acceptera att det fanns normer som man måste följa för att kunna ordineras till prästadömet. Och det betyder mycket när en far och make lever efter evangeliet och undervisar om det genom sitt exempel. Det är ansvaret i kyrkan som är beständigt. Vi kallar en man som stavspresident eller biskop till ett annat presiderande ämbete. Och vi visar tillbörlig respekt för den myndigheten. Men ämbetstiden är övergående. Statsprästen kommer en dag att avlösa, samma gäller biskopen. Men en äldste blir aldrig avlöst. Inte heller en högpräst eller en 70. Det bär denna myndighet och äran att presidera över en familj. Och att vara en far är evig. Det ger mig stor tröst i min unga ålder. Nu när vi har varit gifta i 65 år. Och jag tänker att det stadiet vårt liv kan vara nära sitt slut. Men då inser jag att evangeliet är sant. Att det stadiet aldrig tar slut. Jag var mycket noga och är mycket noga att behandla min hustru med den respekt och vördnad som hon förtjänar när hon utför det som är av största värde för en kvinna i detta liv. Att leva efter evangeliet, att vara en hustru till en värdig prästdömsbärare och moder till dennes barn. När kyrkan grundades återställdes prästadömet. Först Aronska prästadömet och sedan Melkisedekska prästadömet. Kyrkan fick inte allt på en gång på en planritning som profeten kunde studera och sedan återge. Den kom rad på rad, bud på bud, lite här och lite där. Men bitarna kom allt eftersom i tidernas fullbordan tills den fått allt i sin helhet. Kyrkan växer mycket snabbt och vi ser framför oss hur ni sitter i församlingarna världen över och lyssnar till detta program. Det är tack vare översättningens välsignelse som vi talar ert språk. Det är det enda sättet jag kan tala flytande till världens alla folk på deras eget språk. Det är svårt nog för mig att tala engelska. Men vi vet att orden översätts till motsvarande ord på de andra språken. Och att det dessutom förmedlar kraften och anden och syftet. Vi utför förrättningarna i Jesu Kristi namn. Bara en eller två har lite annorlunda ordalydelse. En av dessa är intressant nog dopet där bönen säger: jag döper dig i Faderns och i Sonens och i den helige Andens namn. Några förrättningar i templet uttrycks på samma sätt. Så allt som kan ges, och vi lär oss med tiden att känna vår fader i himlen, en kärleksfull fader vars omtanke om oss är så stor att han gläds med oss när vi är lyckliga. Och jag är säker på att han också gråter när vi är olydiga och begår misstag. När vi har egna barn och bär prästadömet, när vi har dessa två saker i vårt liv, då förstår vi vad fullheten i Jesu Kristi evangelium verkligen innebär, och vi vet vem han är. Kristus, Guds son, Faderns enfödde, som åstadkom försoningen som gör det möjligt för oss att radera alla misstag vi gjort i livet och sedan stå rena och oskyldiga inför Fadern på domens dag. Det är intressant att folk överallt på jorden ska kunna tala i Herren Guds, i världens frälsares namn. Ni där ute talar ett språk. Några av er kan tala många språk. Jag har känt en eller två generalaktivitet som hade en naturlig fallenhet för språk. Jag brukar resa tillsammans med Jacob de Jager. Vi reste till Kina och andra platser. Det verkar som allt han behövde göra var att stiga av planet, så kunde han tala landets språk flytande. På det sättet kan vi ha män som är bättre än oss på många sätt, som leder kyrkan där ute på ett bra och fullständigt sätt, eftersom det är knutet an till himlens krafter. Den allmäktiges hand är över dem, och de vet att Jesus Kristus, Faderns enfödde, är kyrkans överhuvud. Vi är hans tjänare, var en av oss, och vi är hans söner och vi är hans döttrar. Det är en stor källa till tröst för mig att veta att när jag går igenom livet och begår misstag, jag sa en gång, önskade att mitt senaste misstag var mitt värsta och att jag aldrig skulle göra fel igen. Ingen del är troligt. Man begår misstag och ser sedan tillbaka på sitt liv och undrar, hur ligger jag nu till när jag går mot slutet av mitt liv och står inför domen? Det roar mig inte, eftersom jag har omvänt mig och greppat den stora försoningen som vi får ta del av när vi lever efter Jesu Kristi evangelium. Som prästarens bärare utför vi varje tjänst vi blir kallade till, och det viktigaste av dessa tjänster vi utför vi inom vårt eget hems väggar. Kyrkans senaste presidenter har varit medvetna om motståndarens fokus och har därför centrerat sin undervisning, sin predikan, kring hemmet och familjen. Det har vi även gjort under detta möte. Kyrkan är uppbyggd av familjer. Vi talar om organisationen, om hur många stavar och församlingar vi har. Men det är oväsentliga och tillfälliga. När vi talar om hur många familjer som finns, då ser vi kyrkans sanna tillväxt. Jag vill avsluta med mitt vittne och mitt vittnesbörd. Jag har levt under en lång tid. Jag har rest vida omkring 400 000 mil bland världens alla länder. Jag har besökt många länder dussintals gånger. Jag har lärt mig att vi är Guds barn. Och jag har lärt mig att Jesu Kristi evangelium är sant. När vi kommer till er som är ledare i biorganisationerna och i prästadömet och i stavarna, så kommer vi med ett brinnande vittnesbörd och en brinnande kunskap, för vi vet att Gud lever, att Jesus är Kristus, Guds son, Faderns enfödde, och att allt vi gör, gör vi i hans namn som hans ombud. Och det vi gör som hans ombud när vi leder kyrkan som en apostel, eller när vi leder en församling som en biskop, eller rådgivare i äldstekvorumets presidentskap. Allt detta är underordnat vårt uppdrag som en far och make som bär prästadömet, som lever så att vi är värdiga det. Det är källan till jordelivets lycka och stora värld. Jag vet att Gud lever. Jag vet att Jesus är Kristus. Jag känner Herren. Detta är hans kyrka och hans hand vägleder den och varje värdig prästarens bärare och varje hustru och mor och till och med de små barnen. Guds sons nådiga hand vaknar över dem. Om honom vittnar jag, om fadern vittnar jag och mitt vittne är sant. I Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you, President Packer.
Tack, president Packer. Tack, bröder. Bröder och systrar, ni har nu tillfälle att ställa er upp och sträcka på er en liten stund innan mötets andra del börjar.
Please be seated.
Varsågod och sitt.
The panel members have now taken their places.
Panelmedlemmarna har nu gått till sina platser och de som var på förhöjningen sitter nu bland åhörarna. Äldste M. Russell Ballard i de 12 apostlarnas korum ska nu leda en paneldiskussion om hur kyrkan kan bidra till medlemmarnas fortsatta omvändelse och välbefinnande. Det kommer bland annat att prata om att stärka prästadömets korum och andra riktlinjer i handboken. Panelen består av äldsterna M. Russell Ballard och Neil L. Anderson i de 12 apostlarnas korum. Äldste Ronald R. Rasband, det 70:e seniorpresident. Syster Elaine S. Dalton, unga kvinnors generalpresident. Samt syster Rosemary M. Wixom, primärs generalpresident. Äldste Ballard.
Thank you, Elder Oaks. We are grateful.
Tack, Äldste Oaks. Vi är tacksamma att vi kan ta del i den här ledarutbildningen. Uppskattar den undervisning vi har fått av medlemmarna i de 12 apostlarnas korum. Som Äldste Oaks sa, ska vår grupp diskutera hur vi kan följa ledarskapsprinciperna som beskrivs i 3:e kapitlet av handbok nummer 2 och även i 4:e kapitlet, vilket behandlar rådslag. Herren gav oss ett mönster i läran och förbunden. Låt mig få läsa det. Och se, nu ger jag er ett bud att när ni är samlade ska ni undervisa och bygga upp varandra så att ni kan veta hur ni ska göra och leda min kyrka, hur ni ska handla beträffande de olika delarna av min lag och mina bud som jag har givit. Vår uppgift är att diskutera hur vi kan omsätta de instruktioner vi har fått på mötet i handling. Särskilt hur vi tjänar familjer, hur vi stärker bärare av Melkisedeska prästadömet och hur vi hjälper ungdomar att aktivera och stärka varandra. Vi vet att kyrkans medlemmar ställs inför verkliga problem i de här svåra tiderna. Kyrkan växer när personlig, livslång omvändelse till evangeliet resulterar i ökad trofasthet hos varje individ och familj. Det här är en oavbruten strävan och en välsignelse som vi får när vi räddar och hjälper varandra, särskilt en och en. Vi hade ett underbart exempel som du berättade om, syster Wixom, om hur några primärledare besökte en familj som behövde hjälp. Kan du berätta för oss om det?
Ja, Elster Ballard, och det händer runt om i världen när primärpresidentskap tar tillfället i akt att besöka barnens familjer i deras hem. Låt oss titta på hur det gick till i Guatemala. Att tjäna familjer börjar med att man älskar och bryr sig om varje familjemedlem och försöker förstå deras behov. Stephanie, hur är det med Vasquez barn egentligen? Barnen vill komma till primär, men de gör det inte på grund av föräldrarna. De här ledarna förstod att barn och ungdomar kan ha stort inflytande på sina familjer. De sökte andens vägledning, de rådgjorde med varandra och beslutade sig för att besöka familjen Vasquez den veckan. Ledarna märkte att de gånger när barnen kunde komma till kyrkan så hade de också kunnat få andliga upplevelser.
Cindy, din mamma berättade för mig att du går upp tidigt för att gå till kyrkan. Varför tycker du om att gå till kyrkan?
Därför att jag vill lära mig mer om Guds ord och vara tillsammans med de andra barnen i kyrkan.
Och du, Danilo?
Jag tycker om att läsa skrifterna. Och ibland ber de mig att komma fram och hålla bön. Jag ber för min familj och för alla.
Syster Vasquez, vad känner du när du vet att dina barn är i kyrkan?
Det finns ingenting som gör mig så glad som när de kliver ur sängen och säger: mamma, vi går till kyrkan. Jag önskar att jag kunde följa med dem dit. Men omständigheterna i vår familj gör att min make behöver mig, för han är sjuk och jag kan inte alltid följa med till kyrkan.
Om du gör ditt bästa och ber för honom så kommer han att kunna gå till kyrkan. Vår himmelske fader ska välsigna er och ge er båda den kraft ni behöver.
Working with the bishopric. Tillsammans med biskopsrådet så planerade de här församlingsledarna hur de skulle kunna vara till välsignelse för barnen och stärka deras familj. En inspirerad aktivitet i primär hjälpte barnen att känna att andra medlemmar i församlingen älskar dem och var deras vänner.
Idag delar barnen på alla sätt och vis tillsammans. Deltar barnen på alla sätt och vis tillsammans med de andra. Det var just det vi ville, så att de skulle få vänner i kyrkan.
As the spirit touched the children's hearts. När anden påverkade barnens hjärtan såg de till sina föräldrar för att få vägledning, och deras föräldrar fick kraft att återvända till kyrkan. Vi kan lära oss från handboken: familjen är instiftad av Gud. Det är den viktigaste enheten i tiden och i evigheten.
Det är ett underbart exempel, syster Wixen. Låt oss nu prata om vad vi lärde oss av det här exemplet.
Märkte ni andan i det hemmet? Det var det Elster Nelson talade till oss om tidigare idag. Det var en trons hemvist. De familjemedlemmarna visste i hjärtat att evangeliet är sant. Allt som behövdes var ett besök från primärs presidentskap för att koppla ihop barnen med föräldrarna och stärka den familjen.
Och även kraften som de här små barnen har, och barnen som umgås i primär. Så till och med små barn kan ha del i det här stora verket av vara den som kanske får någon annan att bli aktiv i kyrkan. Esther Rasband, finns det någonting som slog dig och som du skulle vilja säga något om?
Jag rördes av barnens anda.
Som jag uppfattade vad jag såg i det lilla avsnittet så var det barnen som fick föräldrarna att komma tillbaka. Som fick med sig föräldrarna till kyrkan därför att de själva älskar att vara med på primäraktiviteter och älskar att gå kyrkan på söndagarna även om mamma och pappan inte kunde komma med. Jag tyckte det är ett utmärkt exempel på hur barn kan hjälpa till.
Exemplet som vi såg på videon, syster Wixen. Vad var det barnen lärde sig? Jag tyckte att deras gensvar var fantastiskt.
Det tyckte jag också. De hade varit med i primär tillräckligt ofta för att ha och känna ett vittnesbörd om mormors bok om bönens makt. De tog det med sig hem till sina familjer.
Vad det handlar om är att bli omvänd. De sa att de tyckte om att läsa mormors bok och be. När man har blivit omvänd så är det bara naturligt att man vill styrka sina bröder.
Så syster Dalton, hur relaterar allt det här till alla som tittar på den här utsändningen runt om i världen?
Alltså Rasmus, jag kan inte låta bli att tänka på skriftstället att ett litet barn ska leda dem. Och så är det ibland. Men det är helt vanliga saker som ger ovanliga resultat och som ledare gör runt om i världen. Jag känner till några ledare i unga kvinnor i Brasilien som planerar en aktivitet för unga kvinnor med en mamma i åtanke som inte var medlem i kyrkan. När hennes dotter vittnade på det mötet så rördes mammans hjärtan och förhållandet mellan mamman och dottern stärktes.
Ja.
Och när det sker så stärks familjerna och det sker överallt.
Jag vill bara tillägga att vi som ledare i vår iver att hjälpa barnen ibland försöker ibland kringgå föräldrarna. Men det gjorde de inte i det här fallet. Man tänker på det vackra stället som används i kyrkan i 50 år. Det finns i handboken där det står att hemmet är grunden till ett rättfärdigt liv och inget annat kan ta dess plats eller fylla dess viktiga funktion. Och de här kloka primärledarna, de begrep att lösningen inte bestod i att bara få med sig barnen. De gick och hem till familjen eftersom det är den som ska bli en bestående rättfärdighetens och godhetens palats.
Och de här ledarna i unga kvinnor visste också att om de kan stärka bandet, det eviga bandet mellan en mor och en dotter, då stärks familjen samtidigt.
Något annat vi såg här och som var mycket viktigt, det är att man tog upp det på ett råd i församlingen. Man återvände och berättade om situationen. Kan ni tänka er de möjligheter som vi får när ett primärpresidentskap pratar om en viss familj? Rådet beslutade sig för att gå och försöka påverka familjen Vasquez liv. Tänk bara på vad som kan hända med äldstekorum, med högpressgrupper och med någon som är mindre aktiv eller någon som har problem. När vi träffas och samtalar om någons behov och vad vi kan göra. Elster Rasband, du hade något som du ville berätta för oss när det gäller melkisediska prästadömet.
Tack, Elster Ballard. Jag gläder mig över nästa avsnitt med tanke på vad vi hört idag. När vi tänker på de riktlinjer och råd vi har fått tyckte jag särskilt om vad Elster Perry och Elster Kristoffersson sa om vikten av prästadömet och kvorumet. Och naturligtvis vad president Packer sa, vars välbekanta grundtankar om hem och familj och prästadömets kraft finns med i den här berättelsen från Storbritannien som vi ska titta på. Låt oss titta på den nu.
Broder Grant har varit inaktiv så länge jag kan minnas, i nästan 20 år.
Jag blev inaktiv av alla tänkbara felaktiga skäl. Och jag var inaktiv under en lång tid.
Jag började besöka Keith och hans familj för att hjälpa dem komma tillbaka. Keith var präst och vi började jobba på att han skulle få prästadömet. När han var präst så jobbade vi på att han skulle få melkisediska prästadömet. När han hade det kallades han till andra rådgivare i äldstekvorens presidentskap. Jag kunde arbeta med honom och uppmuntra honom. John,
jag vill
och jag, kan vi hjälpa dig?
Okej,
vi säger hennes fullständiga namn. anger att vi handlar med Melkisedeks prästadömes myndighet, och så beseglar vi den smörjelse som ägt rum. Sen ger du henne en välsignelse enligt andens ledning.
Att kunna ge en välsignelse är förmånen. Att handla i Jesu Kristi namn. Att kunna utföra hans verk.
När han väl hade fått Melkisedekska prästadöme, så satte vi som mål att han skulle ta emot sin begåvning och bli beseglad. Han deltog i en tempelförberedningskurs, och när han hade fått tempelrekommendation åkte vi och utförde dop.
Han hjälpte mig att förbereda mig. Han ringde till templet och beställde tid åt oss.
Jag kunde hjälpa honom att förbereda sig och stödja och vägleda honom när han tog emot sin begåvning. Och sen fick jag bevittna hur han och hans hustru beseglade som familj.
Det är så fridfullt. Det är som om man inte längre är någonstans på jorden. Det är som att vara halvvägs till himlen, kan jag tänka mig. Vi har kommit mycket närmare varandra i familjen sedan vi började gå till kyrkan igen. Jag ska aldrig mer sluta gå i kyrkan. Så länge jag är vid liv ska jag vara där.
Jag är stolt, men inte på ett skrytsamt sätt. Jag är stolt över att vår himmelska fader har blivit nöjd med det jag uträttat när jag arbetar med dem och uppmuntrat och stött dem.
Så vad lär vi oss av det där äldstekorums presidentskapet?
För det första, äldstebärd, är det här en sann berättelse. Det här är Ben Blackburn, en äldstekorum president som räcker ut en hjälpande hand och som tjänar en korummedlem och som tillsammans med andra i korumet ledde en familj till templet och till deras förrättningar och förbund. Är inte det kraftfullt så att säga?
Och vi måste fråga oss själva, när vi ser ett sånt här exempel, hur många fler av våra fadersbarn där ute, både män och kvinnor och till och med barn, om de fick en sån uppmärksamhet, skulle kunna nå ett sånt resultat?
Jag har hört president Monson säga många, många gånger till oss att en av de underbaraste känslorna i livet är att veta att Herren har sänt dig för att besvara en annan persons bön. Ni vet hur många människor i vår värld idag som ber om lösningar, ber om hopp. De kanske inte ens vet att de söker kyrkan eller vill återvända. Hos den här äldstekorumspresidenten såg en man en önskan att räcka ut en hjälpande hand till en familj. Det är en roll som president Monson har undervisat oss om gång på gång.
Och som bröderna betonade i början av utsändningen, de gav oss utmärkta förslag på hur vi kan uppnå sådana resultat hos fler av våra himmelska faders barn. Syster Wixom.
Min favoritdel i det här avsnittet är när hemläraren undervisar maken om hur han ger henne en välsignelse. De där två hemlärarna kunde ha gett henne välsignelsen. Men det finns inget som en hustru älskar mer än att ha makens händer på sitt huvud. Han sa hur han skulle göra och gav honom sedan tillfälle till det.
Tack. Elder Rasband, du vet att president Packer ofta berättar om sin upplevelse med en äldste. Kan du berätta om den för alla runt om här i världen då han blev ombedd att ge en välsignelse men valde att, ja, kan du förklara det för dem?
Det är i mångt och mycket som det vi just såg. President Packer arbetade med en far som tidigare var mindre aktiv och man bad om en välsignelse. Det bad president Packer att ge den, men han vände sig till fadern och sa: du vet hur man gör det och det du inte vet ska jag hjälpa dig med. Och president Packer hjälpte honom att veta hur han skulle göra. Precis som vi såg när presidenten i ett äldstekorum beskriva för brodern: så här ger du välsignelsen. Och brodern gav den, och president Packer har alltid sagt: Jag är verkligen tacksam att jag inte var i vägen så att en värdig far och make kunde ge den välsignelsen.
Det är ett utmärkt exempel. Och vad händer hos den inaktive äldste Andersson, eller kanske hos den där fadern eller den där prästerumsledaren som ger den första välsignelsen på länge, eller kanske till och med den första han någonsin har gett?
Jag har själv upplevt det när jag hjälpte en man som var medlem i 10 år men som aldrig gett en välsignelse. Och verserna som president Packer citerade, att varje man ska kunna tala i Guds namn direkt efter det står, så att tron ska kunna tillta på jorden. Det som händer är att hjärtat hos den som ger välsignelsen fylls av överflödande tro.
Så kan vi alla som är på det här mötet runt om i världen, kan vi fundera över vilka är de här underbara männen som inte har gett en välsignelse på länge, så att vi kan räcka en hjälpande hand till dem och undervisa dem enligt de principer som medlemmarna av de 12 korum lärde oss tidigare i den här utsändningen.
Får jag nämna ytterligare en sak som jag tyckte var mycket viktigt i det här som Äldste Perry betonade. Han sa att om vi om möjligt ska stärka den roll som äldstekorums president eller högprästernas gruppledare har, så att biskopen och biskopsrådet kan utföra de uppgifter som de behöver utföra. Och jag tror att han sa att man om möjligt ska behålla dem längre i deras ämbeten än bara några månader eller ett år eller två. Den roll som äldstekorums president och högprästgruppledare har i församlingen bör stärkas.
Vad är kyrkans huvudsyfte, syster Dalton? Vad är det för arbete vi försöker göra?
Det är att sammanföra familjer och att besegla familjer så att de kan bli eviga i vår himmelske faders rike.
Absolut. Och vi kan använda hans ord. Det här är mitt verk.
Och min härlighet.
Att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan. Och i mycket av arbetet som vi gör i kyrkan så måste vi alltid tänka på att vi försöker hjälpa varandra att nå det underbara målet att komma tillbaka till vår himmelska fader när livet är över. Äldste Andersson och Äldste Raspen, kan ni berätta lite grann för oss om strävan att få den där gode broden till templet? Vad har ni för synpunkter och varför är det viktigt, ni båda?
Äldste Per och Äldste Kristoffersen berättade hur allt det här för oss till templet. Den där gode äldste korumpresidenten i England försökte inte bara få mannen att återvända till kyrkan. Han hade förbunden som sitt mål och att föra honom till Kristus genom templets förrättningar. Och var inte det underbart att se honom utanför templet på de där korten? Äldstekorumpresidenten strålade som en stolt far över de här personerna, som om det var uppenbart att han hade arbetat med många gånger, eftersom han sa att han först tog med sig honom för att utföra dop för de döda. Han tänkte längre än att bara få honom att återvända till kyrkan. Han försöker koppla honom med hans himmelske fader.
Jag tycker om den tanken, för det är verkligen så det är. Vi måste hålla ögonen på templet i allt det arbete som vi gör för att tjäna andra.
När jag tittade på filmen så tänkte jag på Tredje Nefi 18:32 och tänkte på äldstekorumpresidenten och familjen och på den roll som också Herren spelar i det här. Dock ska ni inte driva bort honom från era synagogor eller era platser för tillbedjan, ty ni ska fortsätta betjäna sådana, ty ni vet inte om det inte kommer att återvända och omvända sig och komma till mig med helhjärtat uppsåt, så att jag kan hela dem, och ni ska bli medlet att föra frälsning till dem. Herrens roll i att hela dem. Och varje äldste korums president och kormedlem är medlet genom den här processen föra dem till honom. Den där äldste korums presidenten förde den där gode mannen till Gud och till bön och lät honom utvecklas nivå för nivå, steg för steg. Han fick ett ämbete snabbt. Ja, det fick han. Han blev aktiv och kallas till rådgivare i korumpresidentskapet.
Ja, det ingår i programmet och det är en bra idé att få dem att fortsätta framåt och genom något att göra. Är det något annat som vi har missat?
Jag vill säga något om det jag läste i 3 Nefi 18 där det står att vi ska fortsätta att betjäna. Märkte du att 2 gånger i de där verserna förekommer samma ordvändning att fortsätta att betjäna? Jag tror att det är Herrens sätt att säga ge aldrig upp. När vi blir avvisade ska vi fortsätta att visa kärlek och tjäna, oavsett.
Det var ett bra exempel. Låt oss nu ändra lite grann och tala om kyrkans framtid, som naturligtvis är de unga männen och de unga kvinnorna, kyrkans ungdomar. Vi har fått underbar undervisning om tjänande och hur kraftfullt tjänande påverkar den som tjänar och den som tar emot tjänandet. Elder Anderson, du har en upplevelse som du vill visa och dela med oss som illustrerar det här på ett slående sätt.
Både Elder Per och Elder Kristoffersson talade om tjänandes helande kraft och att frälsaren undervisade om hur viktigt det är och sa att den som är störst är tjänaren, inte mästaren. Det här exemplet handlar om en ung president för ett diakonkorum i Arizona i USA som heter Spencer. Han hjälpte en ung man som heter Dayton som tillhör hans korum. Det här är ett dramatiskt exempel och är kanske inte lika belysande för vad alla presidenter för diakonkorum skulle göra, men det anger tonen för det vi vill lära oss. Låt oss titta på det här.
När jag kallades till president för diakonernas kvorum kände jag stort ansvar på mina axlar att se efter alla i kvorumet. Jag träffade Dayton i vårt diakonkvorum i kyrkan. Dayton är CP-skadad och kan inte prata eller kommunicera så bra. Men man kan känna hans andliga utstrålning. Han borde få möjlighet att göra vad alla andra gör.
Vi har alltid försökt låta honom vara med i allt vi gör. Efterhand upptäckte vi att han älskar när vinden blåser i ansiktet på honom.
Spencer ställde sig på knä framför Dayton och tog tag i hans ben och sa: Dayton, vill du delta i en triathlon med mig? Och Dayton meddelade sig bara genom att blinka om svaret är ja, eller genom att låta bli att blinka om det är nej. Han började blinka och han sa: pappa, han sa ja.
Det var annorlunda mot det andra triathlon som jag varit med i. För när jag satte mig på cykeln kändes det tyngre att dra mig med någon annan hela vägen. Jag visste att Dayton var 1,5 meter bakom mig hela tiden. Det var fantastiskt att veta att någon annan var där, att en god vän kunde vara med mig.
Jag har lärt mig mycket om kärlek av en pojke som gör vad Kristus skulle göra om han vore här. Han fullgör sina plikter som president i diakonernas korum och som en vän.
När vi närmar oss mållinjen var det en andlig upplevelse för Dayton och mig. För han visar mig att man kan göra det som är svårt oavsett omständigheterna. Jag kände att jag inte hade några krafter kvar. Jag hade ingen energi kvar. Men sen, jag vet inte ens var den kom ifrån, så började Dayton le. Och jag började öka takten och hade energi nog att spurta de sista par 100 meterna till mållinjen. Jag kände mig i toppform i mållinjen. Det kändes inte alls som jag hade någon energi kvar. Jag kände att änden var där, hjälpte mig och Dayton att slutföra tävlingen.
Han vill inte vara hjälten. Han vill att Dayton ska vara hjälten. Han är bara Daytons ben.
Signan som får bära prästerna. Jag känner att min himmelske fader, min biskop, har stort förtroende för mig att jag kan tjäna andra och göra det som jag tycker behöver bli gjort.
Jag tittar på det här 2 eller 3 gånger och varje gång så måste jag kämpa mot tårarna. Men vad har vi lärt oss? Låt oss tala om det. Vilka är principerna som varje president för ett diakonkorum kan använda? Han måste inte vara precis som Spencer, men låt oss prata om hur ledarna i Oranska prästernas korum kan påverka sina korummedlemmars liv.
Det första vi hörde Spencer säga var: när jag kallades till president för diakonens korum så kände jag ett stort ansvar att se efter de andra medlemmarna i mitt korum. Och det här är någonting som vi kommer att få uppleva mer och mer under kommande år, att unga kvorumpresidenter och unga kvinnor tar större ansvar för sina jämnåriga. Lyssna på det här rådet i Lärarna förbunden till en president för diakonskorum. Det står: och vidare, sannoliken säger jag er, den plikt som presidenten över diakonernas ämbete har är att presidera över 12 diakoner, att sitta i råd med dem och undervisa dem om deras plikt så att de bygger upp varandra så som det är givet enligt förbunden. Det är ett stort ansvar, men det ansvaret har de.
Syster Dalton, hur fungerar det här när det gäller unga kvinnor?
Jag blir rörd, för vi ser unga kvinnor göra likadant. De hjälper till med unga kvinnors program för att personlig tillväxt åt de som inte kan göra det själva. Jag kommer att tänka på ett skriftställe i Lärarna förbunden, precis som du, Elsa Andersson. Det är kapitel 84, vers 106. Om någon bland er är stark i anden, låt honom då ta med sig den som är svag, så att denne kan bli uppbyggd i all ödmjukhet, så att även han kan bli stark. Och de här unga människorna i vår kyrka, de är otroliga och de kan göra sånt för andra som andra inte kan göra själva. Och de vill göra det, det är fantastiska.
Tack så mycket. Elster Raspen, var är de framtida äldstekorumpresidenterna och högrådsmedlemmarna och biskopsråden och stavspresidentskapen? Var finns de idag?
Ja, de befinner sig i alla diakon-, lärare- och prästkorum runt om i hela kyrkan. Och därtill kommer alla underbara unga kvinnor. I bikupan och i varje organisation i unga kvinnor. Det här är kyrkans framtida styrka. Det här är Spencer, den här presidenten för ett diakonkorum som han inspirerar mig. Det kommer från hans hjärta och är så äkta.
Jag önskar att varje diakon i kyrkan kunde se det här videoavsnittet.
Det kan de. Det kommer att läggas ut på internet.
Ja, det stämmer. Det kommer att finnas i våra ledarutbildningsresurser. Ja, varje president för diakonernas korum kan titta på den här videon med sin biskopshjälp.
Några av dessa framtida ledare går i primär. Och när Spencer sa, jag upptäckte att jag kunde göra något som var svårt, då tänkte jag att det är precis det som våra ungdomar behöver veta och känna i märgen, att de kan göra något som är svårt och stå ensamma om nödvändigt, precis som president Monson sa på konferensen.
Jag tror nog att alla som hörde Elsa Nelson tala om äktenskapets betydelse skulle titta på det här exemplet eller skaffa ett eget exemplar från församlingen eller grenens förråd. Hur dyrbara är inte barn? Och hur dyrbara är inte äktenskapet? Eller att ha en liten pojke som Dayton och en president som Spencer som är för ett diakonerna som färdas tillsammans. Men de har en far och en mor, och utan äktenskapet kan vår himmelska fader inte komma till sådana hem.
Såg ni hur rörda mamman och pappan var? Att någon hade en sån omtanke. Och det stärker ens tro när man ser en ung pojke tjäna som frälsaren skulle ha tjänat. Det stärker min tro.
För bara några veckor sedan var Elster Perry och jag i en lokal församling. Han skulle undervisa om några av melkesediska prästadömets principer. Men hela prästadömet var där, och när jag började tala så lämnade två unga män plötsligt rummet. Jag tänkte, jag vet inte vad jag ska tro om det här. Och sedan, omkring 15 minuter senare, det var i en Utah-församling där man bor nära kapellet, kom de tillbaka med en annan pojke. Efter mötet förstod vi vad de hade gjort. De ville hjälpa honom framåt. Han var inte där och det hade gått och hämtat honom. I president Månssons anda, det han hade undervisat om, hade det kommit till undsättning den där förmiddagen.
Och om vore president Månsson vore här så skulle han säga: och räck en hjälpande hand till änkan och till den som är ensam och inte har kyrkans välsignelser. Det här har varit ett utmärkt tillfälle för oss att bli instruerade gemensamt. Så att vi kan lära oss hur vi ska handla för att de förbund som ska gå uppfyllelse, som väntar vår himmelska faders barn, när de tillämpar några av de principer som vi har fått undervisning om här. Låt oss gå varvet runt och avsluta vår del av den här lilla diskussionen. Elst Anderson och syster Dalton, vill ni säga någonting avslutningsvis?
Ja, det jag har tänkt på är äktenskapets helgd, den kraft som familjer utgör. Jag minns att president Packer sa: vi är en organisation av familjen, inte bara en organisation av församlingar och grenar. Vi måste föra de familjerna till Kristus, där en prästarens bärare om möjligt handlar i Herrens namn för att hjälpa hela familjen att komma till Kristus. Jag vill bara vittna för er och för de som lyssnar att jag vet att Kristi kraft är där när vi försöker föra andra till Kristus. Han välsignar oss så att vi vet vem som behöver vår hjälp.
Syster Dalton?
Det som jag känner starkt, det är att det här är Herrens verk och det görs genom personlig kontakt. Det görs en efter en och vår profet är ett fantastiskt föredöme. Han visar vägen och han tjänar andra genom personlig kontakt en efter en. Så jag tycker inte att en ledare ska känna sig överväldigade. Det finns så många som behöver hjälp, men det jag kände och såg idag var att vi inriktade oss. De här ledarna inriktade sig på en person som de kunde hjälpa. Om alla bara gjorde det så skulle allt förändras. Familjerna skulle kunna vara annorlunda, varje person skulle vara annorlunda. Jag vill likna vår profet eftersom han liknar frälsaren.
Tack så mycket, syster Wixom.
Tack, äldste Ballard. I Alma i 24 kapitlet berättar antinefilihiterna om vad som hjälpte dem att ändra sin inställning från ogudaktighet till rättfärdighet, återvända till follan. Deras ledare sa: jag tackar min store Gud som givit oss en del av sin ande för att uppmjuka våra hjärtan så att vi har upprättat förbindelser med dessa bröder nefiterna. Att de upprättade förbindelser med medlemmarna i sin församling eller i sin gren gjorde en oerhörd skillnad. Och de här dalamaniternas hjärtan uppmjukades.
Förbindelser betyder kommunikation.
Ja, att tjäna, att samtala, att gå hem till dem, att förstå deras behov och älska dem som bröder och systrar, som vår himmelske faders söner och döttrar.
Tack så mycket. Esther Rensband?
Bland annat det som har sagt så tyckte jag om den här önskan att rådgöra med varandra som jag iakttag i alla videoavsnitten. Primärpresidenten rådgjorde med biskopsråden. Korumpresidenten rådgjorde sinsemellan om hur de skulle tjäna sina medlemmar. Till och med diakonernas korumprästenskap, när jag säker på talade om Dayton. Det här är en underbar hjälp för fäder och mödrar. Det är råd som vi kan medverka i som finns i Herrens kyrka.
Tack. Bröder och systrar, det har varit en glädje och en ära för oss att få medverka här. Vi hoppas att alla som ser den här utsändningen verkligen ska titta på den noga. Titta på den mer än en gång och tänka på sin egen situation, sina egna omständigheter och bestämma vad de kan göra mer i sina olika uppgifter för att lyfta, inspirera och välsigna vår himmelska faders barn. Vi ber vår himmelska fader att välsigna er, att vaka över er och välsigna er i era uppgifter och inspirera er och ge er tankar och intryck om vad ni kan göra i det tysta och gemensamt med andra i era församlingsstavs eller familjeråd för att bli till välsignelse för flera av vår himmelska faders barn. Kan ni tänka vad som skulle hända om varje äldstekorum lyckades föra tillbaka kanske bara en eller två om året? Vad jag menar är att varje presidentskap ska samverka för att göra det. Det är inte så svårt om vi inriktar vår strävan på att räcka en hjälpande hand till vår himmelska faders barn som han älskar och som vi har ansvaret för eftersom vi har fått Jesu Kristi eviga evangelium i dess fullhet. Vi tackar vår himmelska fader för evangeliets återställare genom profeten Josef och vittnar om att det här är Jesu Kristi sanna kyrka på jorden och att vår himmelska fader och Herren ska välsigna oss när vi går till verket. Må det bli så i fråga om var och en av oss i vår ödmjuka bön. I Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you, panel.
Tack, panelen. Vi har nu förmånen att få lyssna till president Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i första presidentskapet. Efter hans budskap så avslutar vi mötet med att sjunga psalm nummer 166, Låt oss sträva fram. Varefter avslutningsbönen uppsänds av syster Erika Fernandez, en primärledare i Oker Point Stav i West Jordan, Utah. Vi tackar alla som har deltagit idag och ber att undervisningen vi fått kommer att välsigna kyrkans medlemmar världen över. President Uchtdorf.
My dear brothers and sisters, thank you for being with us today.
Mina kära bröder och systrar, tack för att ni är här med oss idag. President Monson har bett mig tala till er. Han har bett mig förmedla hans kärlek och välsignelse. Vi vet att ni har lagt saker åt sidan för att delta i den här utbildningssessionen och vi berömmer er för er trofasthet. Vi älskar er för er villighet att helga tid, talanger, resurser till att bygga upp Guds rike. Vi har fått goda råd idag från de som har helgat sitt liv till att lyssna till och följa den heliga andens röst. Vi uppmanar er att noga överväga deras råd. Vi vet förstås att det är en sak att höra råd och en helt annan sak att följa dem. Frälsaren talade om den skillnaden när han sa att de som hör och lyder är de som bygger sitt hus på klippan. Och de som hör men inte följer råden, ja, de slutar nog som före detta husägare. Kyrkans medlemmar är underbara, för de vill vara lydiga och följa Herren. Men ibland, trots våra goda föresatser, dröjer vi med att göra det vi borde göra, eller så missförstår vi det vi undervisas om. Det resulterar i att inspirerade råd kanske inte alltid får den utlovade effekten. Det påminner mig om berättelsen om en kvinna som drömde att hennes man gav henne ett vackert halsband som hon alltid hade önskat sig. När hon frågade sin man om han visste vad drömmen betydde så log han så som bara en kärleksfull man kan och sa: vänta så får du se ikväll. Samma kväll kom mannen hem och gav sin hustru en vackert inslagen present. Hon öppnade den med djup uppskattning för sin lyhörda man, men fann till sin förvåning en bok, Hur man tyder sina drömmar. President Harold B. Lee sa till kyrkans lärare att det inte bara är viktigt att man blir förstådd, utan också att man inte blir missförstådd. Så det första vi måste göra är att förstå. Sen måste vi omvandla den insikten till handling. Det är den delen som kallas sätt din hand till Herrens verk. I den andan och för att bygga på vad Esther Ballard och hans grupp samtalar om vill jag ge några råd och sen några förslag på hur ni kan genomföra det som ni har hört idag. Vi människor har en konstig benägenhet att försvåra enkla saker. Vi sätter upp regler, lagar, stadgar, processer. Till slut har vi lagt på last efter last tills vi staplar under en tyngd av förväntningar som är så invecklade att det är svårt att hålla reda på dem och ännu svårare att uppfylla dem. Det här är en av anledningarna till att Paulus sa att bokstaven dödar men anden ger liv. Allt för ofta komplicerar vi skönheten och enkelheten i evangeliet med oändliga listor över minutiösa förväntningar. Men när vi koncentrerar oss på varför vi har evangeliet så försvinner mycket av förvirringen. Varför är vi här? Varför ska vi lyda buden? Varför betyder Jesu Kristi försoning så mycket för oss? De rätta varför-frågorna leder oss till de rätta besluten om vem, vad, när, var och hur. Esther Ballard och hans grupp gav oss ett bra exempel när de frågade: varför håller vi råd? Är det för att justera församlingskalendern, för att samtala om bemanningsproblem, för att schemalägga städning? Sådana frågor kan vara viktiga och nödvändiga, men är de allra viktigaste? Det finns många sätt att förbättra vår dyrbara rådstid på. Att alltid komma väl förberedda. Vi kan ta hand om schemaläggning, andra organisationsmässiga frågor via memon, telefon, e-post eller sms. Om vi låter organisationsfrågor dominera vårt arbete och vår tid när vi håller råd, så riskerar vi att misslyckas med att uppnå syftet med varför Herren kallat oss att verka i hans kyrka. Vi håller råd för att söka andens inspiration i vårt arbete att bygga upp Guds rike. Vi träffas för att söka svaren på två grundläggande frågor. Hur kan vi hjälpa våra medlemmar bli bättre på att älska Herren sin Gud av hela sitt hjärta, själ och förstånd? Hur kan vi hjälpa våra medlemmar bli bättre på att älska sin nästa som sig själv? Allt annat vi pratar om under våra rådslag i kyrkans organisation bör stämma från dessa stora bud. För allt annat hänger på dem. När vi väl förstår varför vi ska hålla råd blir det lättare för oss att fokusera på hur vi ska hålla dem. Om vi till exempel överväger hur vi kan öka kärleken till nästan bland medlemmarna, kanske vi planerar in en tjänande aktivitet dit vi inbjuder våra mindre aktiva medlemmar och våra vänner med annan tro. Alla våra samtal om unga och gamla, om välfärd och missionsarbete, om evangelieundervisning och att stärka familjerna bör ske inom den här ramen. När vi förenklar och stärker rådsprocessen och inbjuder anden, så finner vi den heliga andens liv och eld. Han som ger oss vägledning och himmelskt stöd åt våra ansträngningar. Någon kanske frestas att säga: säg bara till vad som behöver göras, så gör vi det. Ja, vi gläds över en rättfärdig önskan att lyda, men ledarskap i kyrkan och i livet självt består av mer än att bara bocka av poster på en anvisad att göra lista. Som ni kanske märkt går de nya handböckerna inte i detalj in på allt ni ska göra i ett ämbete. Handböckerna togs fram för att ge tillräcklig struktur utan att styra varje detalj. Det kan vara klokt att inte se på handböckerna eller ens skrifterna som checklistor eller detaljerade manuskript, utan istället se dem som möjligheter att förbereda vårt förstånd och hjärta för att ta emot gudomlig inspiration inom vårt ansvarsområde. Tyvärr händer det att vi inte söker uppenbarelse eller svar i skrifterna eller handböckerna, eftersom vi tror att vi redan känner till svaren. Bröder och systrar, hur omfattande vår erfarenhet är, om vi slutar ställa frågor, slutar tänka efter, slutar begrunda, så kan vi hindra andens uppenbarelse. Kom ihåg att det var frågorna som den unge Josef ställde som öppnade dörren för alltings återställelse. Vi kan blockera den tillväxt och insikt som vår himmelske fader önskar ge oss. Hur ofta har inte den heliga anden försökt tala om något för oss som vi behövde veta, men blockerades av den massiva järngrinden som består av det vi tror att vi redan vet. Ett annat ämne som jag vill tala om är skillnaden mellan tillväxt och sann tillväxt. Vi har redan hört om det här. Med kyrkans termer kan tillväxt definieras som nya medlemmar. Nya medlemmar kommer genom barndop vid 8 års ålder och genom omvändelsedop. Men sann tillväxt definieras som ökning av antalet aktiva medlemmar. I vissa områden har kyrkans medlemsantal ökat dramatiskt, men antalet aktiva medlemmar står still eller går upp marginellt. Det finns vissa sätt att mäta aktivitet på i kyrkan, som närvaro på sakramentsmöten, ordination till prästadömet vid rätt ålder, antalet som går på mission och hur många som har giltig tempelrekommendation. Men en bättre måttstock på sann tillväxt inom evangeliet är kanske något som vi inte kan mäta lika lätt. Till exempel daglig bön, skriftstudier, familjens hemafton, kärlek i hemmet och till vår nästa, samt personliga upplevelser av Kristi försoning. De upptecknas inte av någon kamrer, utan i vårt hjärta och i himlen. Vårt missionsarbete äventyras om vi döper Guds barn utan att ge dem kärlek och den vänskap som dessa dyrbara nya medlemmar söker, som så ivrigt söker gemenskap med de heliga och en plats att känna sig hemma i Guds familj. Återigen, våra råd kan samtala om varje medlems andliga och timliga välfärd med särskild omtanke om varje ny medlem. Vårt uppdrag som råd är att hjälpa medlemmarna växa i sin kärlek till sin himmelske fader och sin nästa. Om vi inriktar oss på detta personligt, kommer allt fler medlemmar att känna sig hemma i kyrkan. Då förstår de varför evangeliet finns. Bröder och systrar, låt oss minnas att varken ni eller jag är felfria. Därför kommer våra råd inte heller att vara felfria. Ibland är råden underbemannade, ibland kan de innehålla en eller flera som inte helhjärtat engagerar sig eller som distraheras av det dagliga livets svårigheter och stress. Snälla, ge inte upp. Var noga med att inte skapa för stora förväntningar på hur rådet ska fungera. Återigen, om ni fokuserar på varför vi har evangeliet, så leder anden ett ödmjuka arbete. President Hinckley sa en gång att vi är här för att hjälpa vår himmelska fader med hans verk och hans härlighet att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan. Er förpliktelse är lika allvarlig inom ert ansvar som min förpliktelse är inom mitt område. Vilka ord av Guds profet som gör oss ödmjuka. Om era omständigheter inte är ideala, hämta då tröst från vetskapen att Herren stöder och berikar era ansträngningar, helgar era beslut och handlingar, fullborda dem genom Kristi ömma barmhärtighet och helgar era gärningar åt er så att de kan bli till er själs välfärd och till välfärd för de själar som ni tjänar. Som jag nämnde är vi inte mycket förtjänta av att höra Guds ord om vi inte tillämpar det vi hört i vårt liv. Därför ber vi att ta följande steg utan att tveka och att fortsätta gå igenom samma steg när ni verkar i era ämbeten. För det första, begrunda under bön enskilt och som råd den undervisning ni har fått. Begrunda prästadömets kraft i hemmet. Hur vi kan hedra gudomliga förbund, rädda andra, inrikta oss på individen, stärka våra ungdomar och bygga eviga äktenskap och familjer genom att tillämpa evangeliets principer i vårt dagliga liv. När ni begrundar allt detta så frågar er själva varför ni ska tjäna och verka och vad ni behöver göra när det gäller era uppgifter som enskilda och som råd. Under allt detta vill ni öppna ert hjärta och ett förstånd för himlens vilja, då lovar jag er att anden kommer att uppenbara vad som är av största betydelse för dig, din familj och dina ansvar i kyrkan. För det andra, bestäm er efter begrundan och samtal för några åtgärder som ni ska vidta. Kom ihåg det som varje organisation, församling, stad, familj eller person ska genomföra. Det kan vara olika. De ska vara anpassade till era omständigheter och era behov. Enigheten vi vill uppnå betyder inte nödvändigtvis att alla gör exakt samma sak samtidigt, utan att vi var och en lyssnar till och alltid följer vägledningen från samma heliga ande. För det tredje, när ni har fattat dessa beslut följer ni upp inom ramarna för era ansvarsområden och ämbeten under vart och ett av era rådsmöten. Vill ni göra detta? Vi ber er att också föra fram era beslut och ert arbete inför Herren i era dagliga böner och be om vidare ljus och vägledning. Lita på honom, han känner er och han älskar er. Kära bröder och systrar, vi älskar och beundrar er. Vi ber för er. Vi vet att ni vill följa andens viskningar, följa frälsaren och vara hans händer i detta stora verk. Jag vittnar om att detta verk är sant, att ni är kallade av Gud. Frälsaren står vid rodret för kyrkan och president Månsson är hans profet. Kära vänner, må ni alltid finna glädje i ett rättfärdiga arbete är min välsignelse och min bön. I Jesu Kristi heliga namn. Amen. Feel the sword, the mighty sword.
Our beloved Father in heaven.
Vår kära himmelske fader, det är med tacksamhet i hjärtat som vi i slutet av det här mötet kan sända våran bön till dig. Vi är tacksamma, Fader, för anden som vi har känt, för vägledningen och undervisningen som vi har fått. Tack, Fader, för levande profeter och vägledningen som vi får ifrån dem. Och vi är tacksamma, Fader, för de ämbeten som vi har och för tillfället som vi har att kunna tjäna dig och att kunna tjäna dina barn. Vi ber dig, Fader, att välsigna oss nu när vi ska tillämpa principerna som vi har lärt oss, så att vi kan fortsätta att gå framåt. Vi ber dig att välsigna oss, Fader, att när vi hjälper andra och ser till andras behov, att vi kan hjälpa dem komma närmare dig, Fader. Vi är mycket tacksamma, Fader, för din son, vår frälsare, och för den kärleken som han har gett oss och för hans exempel. Må vi alltid minnas hans undervisning i allt vi gör, och vi ber om dessa välsignelser i vår frälsare Jesu Kristi namn. Amen.